Logistikpodden.
Ja, nu sitter jag här och har inte bara en utan två personer framför mig. Och det här ska bli väldigt intressant. För nu frågar vi formatet lite grann med möten mellan en till en. Och nu är vi tre personer. Jag sitter här med Lena Götberg och Maria Gustafsson. Jag brukar ju alltid starta med att fråga, vem är du? Men nu tänker jag fråga Lena. Vem är Maria?
Oj, oj, oj. Maria, hon är en sociala medier-guru tycker jag. Hon är en modig, generös och drivande kvinna. Som jobbar med kommunikation hur länge som helst. Jag frågade henne förra hösten om jag fick lov att följa med hennes DNA. För jag tyckte att det här lät ju väldigt spännande. Så då insåg jag att hon är dessutom då motorn i Webcoast Social Media Club. Och har varit det och är fortfarande lite grann i Geek Girls, Geek Walks. Så helt och hållet utanför mitt eget universum. Så att, ja, Maria, jag tror det är en idol till mig.
Åh, det var fint sagt. Du nämnde fyra stycken saker där som jag tror vi får borra in lite djupare sen och förklara vad alla de här roliga sakerna betyder. Jaha, Maria, vem är Lena?
Ja, för mig är Lena en traditionell affärskvinna med lång erfarenhet från arbete på hög nivå. Stora summor pengar och stora värden för kunder både från försäkringsbolag och analysarbete inom sjöfarten. Hon är otroligt modig för att hon har tagit ett steg utanför sin komfortzon, utanför sitt eget vanliga liv och faktiskt blev nyfiken på allting digitalt förra sommaren, sommar 2014 eller 13. Till och med så. Nu är det 2015. Tiden går fort om man har roligt. Vi matchar varandra. Vi är väldigt lika. Hon är också väldigt drivande, som hon kallade mig. Och framförallt så tycker jag att hon är en föregångsperson inom sjöfarten. Därför att hon vågar vara en aning obekväm och göra annorlunda saker. Som ett sätt att illustrera det är att hon har gjort en egen webbsida där hon bloggar om sjöfarten. Och varför är det annorlunda kan man tycka? Jo, det är annorlunda i sjöfarten därför att man är van att behålla sin kunskap för sig själv. För att det innebär konkurrensfördelar. Det är det sättet man är van att tänka. Därför gör hon något helt annorlunda. Jag tror att hon är långt före i sin bransch. Och att de kommer att komma efter om några år.
Tack, det var ju vänliga ord också där. Jag kan också bara nämna kort att det nämns en massa, kommer att nämnas en massa hemsidor och saker som vi naturligtvis lägger in länkar till då, i våra show notes som det heter på Logistikfokus sen. Så ni kan klicka på och besöka. Till exempel Lenas blogg.
Men P.O. och jag måste ju börja med att avbryta.
Ja, visst,
det är ju mitt signum på något sätt.
Ja.
Det är ju ditt fel att vi sitter här. Alltså, vi får ju berätta om att det var PO som tyckte att vi är väldigt lika varandra. Vi kände inte varandra sommaren 2013.
Nej, det gjorde ni inte. Jag kände er bägge två då.
Och du såg något hos oss som du trodde var bra att vi träffade varandra. Och vad var det du såg hos oss då?
Ni två hade stått och pratat på någon konferens eller något möte. Och Lena, du hade haft någon fråga.
Ja, det var om sociala medier antagligen.
Kan du inte prata med Maria?
Ja. Vi åt lunch Maria? I samband med att det var logistik- och transportmässan. Och då hade vi Jonathan Wischman som då var ansvarig för sociala medier på Maersk Line på
just
besök.
Det. Just det.
Och vi tre, du och jag och han, åt lunch.
Ja.
Och det var då du frågade mig, känner du Maria Gustafsson?
Ja, jag tog för givet att du kände Maria.
Just det, det var det som var bakgrunden.
För Maria känner alla.
Då sa jag, du kan ju prata med Maria om det där, sa jag. Precis som man säger till alla då. För alla inom sociala medier i Göteborg, eller överhuvudtaget nya medier i Göteborg, vet vem Maria är och känner antagligen Maria. Har antagligen ätit lunch med Maria någon gång, eller gått på något av hennes events och så vidare. Så att jag tog för givet att Lena, som var så inne på sociala medier, och du hade börjat twittra och du hängde verkligen i de här kretsarna, att du visste vem Maria var. Och det visste du inte. Så då såg jag direkt en möjlighet att helt enkelt låta er gå på blind date.
Ja, ingen av oss gillade det.
Nej, jag vet.
Förslaget.
jag känner det så pass att det visste jag att ni skulle inte göra.
Men båda två gjorde, kom vi ju fram till sen när vi pratade om det. Att, för vi upplevde ju då direkt att vi trivdes bra tillsammans. Vi satt och hade lunch i flera timmar. Vi valde bort den första restaurangen. Vi tyckte båda att det var bättre att vara ute i solen. Vi satt på Hotell Eggers utservering. Och när vi hade då lärt känna varandra så sa vi båda två att vi tycker inte om att bli hoptussade med någon. Men att vi båda två sa ja på grund av att vi tycker bra om dig, P.O.
Ja.
Eller att vi inte vågar träffa honom igen utan har gjort vad han sa.
Nej, jag var lite orolig där för att det hände inte så mycket under en tid där. Och så jag vet, jag skickade någon meddelande till er via LinkedIn och sa, har ni träffats och så liksom. Och fick väl bara säga, ja, det var trevligt så. Och någon som sa, men sen så kom det fram till att ni hade klickat lite grann då, där. Och lång historia kort, ni jobbar ihop idag.
Ja, vi har jobbat ihop i 1,5 år.
Ja.
Med kommunikationsarbete inom sjöfarten.
Ja, och det är där vi kommer in då på det här med logistik. Och du sa att Lena lämnade sin komfortzon och tog sig in i sociala medier. Och du, Maria, lämnade din komfortzon och tog dig in i sjöfartsvärlden.
Ja, och som för mig är ett steg tillbaks in i sjöfartsvärlden. För som barn var jag med ombord på stora båtar. Då min pappa var sjöbefäl på Jonsson Line.
Ser man på? Det visste jag inte.
Så jag har, det är en del av min barndom.
Ja.
Varm oljedoft i Göteborgs hamn.
Ja, men visst är det härligt.
Och doften av stekt kött och potatis från
dieselolja. Ja.
Jag var väldigt bortskämd ombord nämligen också när jag var liten.
Mm.
Så att jag har enbart positiva minnen av det stora fraktfartyg.
Jag blir sjösjuk på Nordstan som flyter lite ungefär så.
Ja, det blir jag med. Jag blir sjösjuk på X2000.
Ja, det blir jag också. Så att
det är något annat än att vara på havet.
Ja, det kanske är det.
Så mina tankar och minnen just om logistik och frakt från början och transporter, det har just varit att pappa har berättat hur han jobbade med att frakta stora mängder.
Och vad var det för gods de fraktade då?
Ja, det var ju alltid från kött från Sydamerika till egentligen vad som helst.
Mm.
Stora fraktfartyg var det ju. Det kunde vara textil också.
Så du kanske har lite på med sjöfart längre än Lena?
Ja, jag har bara hållit på 25 år så kom in i matcher.
Ja. Ska vi gå lite grann och prata om... Du har en lång historik i branschen, sjöfartsnäringen. Kan du berätta lite grann om resan du har gjort, Lena?
Ja, 25 år på 3 sekunder. Alltså, först så... Jag är jurist och började jobba med försäkringar. Halkade in i sjöförsäkring, det vill säga att försäkra fartyg. Och... Ja, det är ju så länge sedan så det är nästan preskriberat. 1990. Och jobbade då som försäkringsmäklare vad det gäller fartyg. Försäkrade alla typer av fartyg. Och det var ju bara att lära sig från början, lära om. Eftersom sjöfartsvärlden och allt vad som gäller försäkring är helt annorlunda jämfört med all annan typ av försäkring. Precis som det är sjöfarten är allt annorlunda av. På alla, de flesta andra.
Men säger inte alla branscher att våran bransch är väldigt speciell?
Jo, visst. Men det finns ju sådana här lagregler och sånt som gäller mera internationellt som handlar även om fartyg och sjöfart. De rör ju sig, alltså det försäkrade objektet rör ju sig mellan olika lagsystem när den flyter iväg och flyttar på sig fram och tillbaka. Mm. Men ja, 10 år som sjöförsäkringsmäklare. Var med om bland annat den resan när Rederi AB Slite, som var en del av Viking Line, gick i konkurs och båtarna köptes av ett stort konsortium från Malaysia som blev sen Star Cruises. Så att hela den resan var vi försäkringsmäklare för de fartygen, vilket var väldigt spännande. Det kan jag berätta jättemycket rövarhistorier, men det har vi inte tid med.
Och försäkringsmäklare knyter alltså kontakter mellan försäkringsbolag och varuägare eller rederi?
Ja, i det här fallet var det ju rederiet då.
Ja.
Det handlar om att göra någon riskbedömning, diskutera vad man har för risker och sen hitta en riskbärare till den som har den risken, det vill säga ett rederi då.
Mm.
Oftast så har man outsourcat den avdelningen, för man har inte råd att ha den själv in-house. I Sverige, de stora rederierna som Wallenius och Stena till exempel har egna avdelningar som sysslar med assurans och försäkring. Men det kan ändå vara specialrisker som man inte känner till, för man gör det inte så ofta.
Och efter försäkringsbranschen? Eller ja, försäkringssegmentet?
Efter 10 år så blev jag då dessutom underwriter och ansvarig. Det vill säga underwriter är den som själv tar risken på Trygg Hansa i Sverige. Starta om deras marina enhet här i Göteborg i samarbete med de nya ägarna som finns i Danmark, England. Kodan Marin hette det som jag då var ansvarig för.
Okay.
Byggde upp det. Anställde kanske, vi var 10 stycken när jag slutade där. Mm. Då slutade jag där för 4 år sedan. 5 år sedan.
Och vad har du då gjort sen dess?
Och sen gick jag över på Sjöfartens ja. Analysinstitut.
Ja.
Och då är det business intelligence och strategisk input till olika företag i sjöfartsnäringen. Och det var ju varit spännande. Det finns ju så mycket som påverkar hur man ska lägga upp sina strategiska planer framöver. Och där var vi då en ekonomisk förening som bestod av företag i sjöfartsklustret, kallar vi det. Hamnar, rederier, banker, skeppsmäklare, speditörer, varuägare, alla. Så har man ju en viss form av generell kunskap som alla måste veta. Makroekonomiska frågor, valutautveckling, allt sånt försåg vi då dessa företag med.
Ja, kan man säga en sak om sjöfartsnäringen så är det att det är stora kapital och långa horisonter
ja.
Som gäller. Och att det tar tid att vända en skuta, om man nu får använda en sån.
Ja.
Ja.
Och lite att det dessutom är en osynlig bransch för de som egentligen fattar beslut. För det är väldigt mycket beslut som blir liksom på en statlig eller överstatlig nivå. Regelverken blir ju så stora. Och ja.
Och att det bygger mycket på förtroende.
Mm.
Mm. Så det har jag gjort de senaste 4 åren. Men nu gör jag inte det längre.
Nu gör du inte det längre.
Nu jobbar jag ju då i ett projekt tillsammans med Maria och några stycken till.
Ja, och det ska vi komma till.
Ja.
Men först vill jag veta, under alla dessa år som Lena har jobbat i sjöfartsnäringen, vad har du gjort då, Maria? För du lämnade sjöfartsnäringen som barn. Ja, och men, gjorde en annan karriär.
Som vuxen så har jag varit hemma och fått 4 barn. Först var jag 10 år. Och sen jobbar jag i restaurang- och festfixeribranschen, både på Tjörn och här i Göteborg. Och sedan har jag studerat i 8 år. Under tiden så startade jag mitt företag. Där var jag hälsovetare och beteendevetare, specialiserad på kommunikation mellan människor. Jag började jobba som organisationsutvecklare 2005 i Miku, som är mitt företag. Och började sen efter några år att blogga. Tyckte det var spännande. Och det var 2008. Då hade jag redan gjort en egen hemsida och jag tyckte det skulle vara intressant om man kunde ha något utbyte mellan de personerna som var inne på hemsidan och mig. För jag la ut information men det var ingen som kunde kommentera. Och då gick jag över till att blogga också och fick väldigt snabbt många som läste inlägg och kommenterade. Tyckte det här var fantastiskt roligt. Så då gjorde jag det som en parallell del, mest för att jag tyckte det var kul faktiskt. Efter något år fick jag förfrågningar, eller ett halvår kanske, förfrågningar om att hjälpa andra med att kommunicera på webben. Och först så tänkte jag, nej, det är inte det jag gör. Jag jobbar med organisationsutveckling, konfliktlösning, föreläsningar, medling i personalgrupper. Och det var det riktiga jobbet jag gjorde. Det var det jag hade utbildat mig till. Det andra gjorde jag för att jag hade roligt. Och att jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Men sen så tänkte jag, jag ska prova. Så jag sa ja. Och det gick väldigt bra. Det var mycket lättare tyckte jag. Än att jobba med konfliktlösning till exempel. Och under några år så gjorde jag både och. Jobbat mycket med ledarutveckling individuellt. Med chefer i stora företag. Och för några år sedan så tänkte jag att jag får fundera ut vad jag vill göra i framtiden. Och kom fram till att jag vill jobba enbart med kommunikation i digitala kanaler på olika sätt. Så det gör jag. Både med enskilda chefer och kommunikatörer som jag är coach och mentor till och strateg i mindre och stora projekt. Ja, och sen så kom jag igång med det här att blogga även om teknik. Så bloggade jag på lillagumman.se som var Sveriges största teknikupplevelseblogg. Och i samband med det började jag även jobba på Sveriges Radio. Det var 2011. Och pratade just om vardagens teknik som jag är fascinerad av. Att vi kan göra vårt liv bättre och roligare och enklare. Med hjälp av tekniska lösningar och prylar. Nu är det ju mycket appar i smartphones. Men det kan också vara en pryl. Det kan vara som man spelar in en podcast och kan göra det själv. Det kan också vara olika datorer och olika plattor. Och det kan vara mätinstrument för att se hur man mår egentligen.
Det är ju den nya stora trenden, ja.
Ja, nu har det ju varit aktivitetsarmband som var... som var årets julklapp 2014. Men i mitt intresse så har det varit alla möjliga olika saker.
Mm. Så, vilket radioprogram är du med i?
Nu är jag med i förmiddag på P4 Göteborg. Mm. Så det är ungefär minst en gång i månaden. Mm. Så jag gör olika spaningar då.
Lägger vi in en länk till det också?
För ett tag sedan så chippade jag också min hand. Det gjorde jag i höstas. Just för
det här, ja. Vi ska återkomma sen till att prata om framtiden, men för känsliga...
Det är inte framtiden, det är nu.
För känsliga lyssnare så kan vi säga att Maria har opererat in ett chip i sin handflata, och vi ska komma med till... Vi kan fundera på varför man skulle ha en sån och så vidare. Så kan vi prata lite mer om... vi har lite koll på er bakgrund. Ni har gjort otroligt mycket, och ni har jobbat i två helt olika världar alla dessa år. Och nu jobbar ni tillsammans. Kan ni berätta lite grann om vad det är ni gör nu?
Ja, vi är med och utvecklar kommunikationen för ett projekt inom sjöfarten. Projektet heter Zero Vision Tool. Och våran insats handlar just om kommunikationen. Att dela vetande från industriprojekt. Och att vi supporterar industriprojekten med det de behöver. De kanske behöver en arena för att berätta sina resultat. Det kan till exempel vara en artikel på webben, det kan vara ett seminarie.
Alltså Zero Vision Tool är ju då en forskningsplattform som det är ungefär 130 stycken organisationer och företag i Sverige som är involverade i det. Och man satte sig ner för en 3 år sedan ungefär och funderade över hur ska vi möta de här nya miljökraven som vi nu då kallar SECA eller svaveldirektivet. Hur ska man möta de här nya reglerna? Man får inte lov att släppa ut så mycket svavel i luften längre. Och då betyder det att man antingen i sjöfarten måste man antingen byta till ett dyrare bränsle, eller så får man försöka rena det som kommer ut ur fartyget för att möta de kraven som från 1 januari 2015 ställs på sjöfartsnäringen. Så för 3 år sedan ungefär så satte man sig ner och började fundera på hur ska vi liksom lösa det här nu då? Och kom fram till att ja, men det där med delat vetande, det måste vara vägen framåt, för ingen har råd att utveckla de här olika lösningarna själv. Så det är en forskningsplattform som ägs av Sveriges Redareförening och SSPA och som har fått ganska mycket EU-bidrag. Det finns tydligen en regel inom EU som säger att om det är något geografiskt område som är missgynnat av nya regler så ska EU tillföra forskningsmedel till det geografiska området. Och då är ju då SECA-området som då är ungefär, om du tänker dig, halva Norge, Engelska kanalen och Östersjön. Det är liksom det området som nu först har fått de nya reglerna. Till hela skandinaviska sjöfartsnäringens och varuägarnas stora förtret, därför att det finns ju inte de reglerna i södra delen av EU. Så där behöver man ännu inte köpa det här dyrare bränslet. Och så är det för långt att gå in på att oljepriset har gått ner och bränslepriserna har gått ner.
Men om man med en mening ska beskriva vad det här innebär då, så är det alltså ett lågsvavligt bränsle som krävs i den här zonen nu. Och det är dyrare för man konkurrerar med landbränslen då.
Ja, så det är ju forskning, industriprojekt, både att testa fram nya bränslen och även prylar kan man säga. För oss som inte ingår i de som kan någonting om maskiner, så kan man säga prylar som man sätter in i maskinerna för att rena utsläppen.
Så man i princip kan köra på det gamla bränslet fortfarande, inte riktigt men nästan så kan man säga.
Ja, för det är inte bränslet utan det är utsläppen som är reglerade.
Ja, exakt.
Var kommer Zero Vision ifrån? Är det från nollvisionen?
Ja, det är en vision som består i att det ska vara nollutsläpp. Alltså sjöfarten ska inte påverka miljön på ett enda sätt i framtiden. Så man har lite större och längre ambitioner med det här. Men det som var det akuta nu då, på 3 års sikt, var att från 1 januari 2015 så skulle man möta de nya reglerna just i det här. Sen kommer det att komma regler om NOx och alla andra utsläpp. Det ligger ju bara som ett pärlband framför oss, så kommer det att komma mer grejer.
Bara här eller? Eller även i Medelhavet till exempel?
Ja, alltså det här med svavlet, det ska då IMO, som då är FNs organ för sjöfartsnäringen, pröva det beslutet 2018 om det ska införas i hela världen 2020. Och då är det inte på high seas, alltså öppet hav, utan det är runt omkring de kuster där det bor mycket människor. Alltså poängen med att man inför de här reglerna, det är ju att det bor ju väldigt mycket människor just i det område som vi pratar om här nu. Och då ska man minska påverkan för de individer som bor där. Alltså inte så många människor ska dö av de skadorna som miljön påverkar oss och så vidare. Men Zero Vision Tool, återgå till det, är alltså en plattform där man inte får vara med och jobba om man inte bidrar och delar med sig den kunskapen som man själv sitter på. Vilket är ett helt nytt sätt för hela sjöfartsnäringen att jobba på. Vi är otroligt traditionella, gammalmodiga, och vet jag något så sitter jag på det, för då vet jag något mer än någon annan. Så det här har blivit en helt annorlunda, en liten minirevolution för den sjöfartsnäring, de som är involverade. Att man delar sin kunskap med alla andra. Mm.
Och då vid sittande bord ingår även myndigheter och verk. Och det i sig är också en revolution.
Men du då, Maria, som är kommunikationsproffs och beteendevetare och har en helt annan bakgrund och inte har sett den här ganska konservativa inställningen till dela erfarenhet och information. Hur kommer du in i det här? För det första, vad tänker du när du hör att det är den här historiken? Och finns det något hopp för mänskligheten här? Alltså går det att genomföra?
Det finns alltid hopp för människor. Människor kan alltid förändra sig. Och ibland går det lättare att förändra sig när man måste förändra någonting.
Så mer piska än morot?
Nej, jag tror att det är klart att man skulle vilja allmänt att människor bara gjorde bra saker. Men så fungerar ju inte vi människor. Utan vi gör ju ofta som vi är vana. Och det jag tänkte i början när vi hade våra första möten då förra hösten, det var att ja, men dela kunskap är ju självklart. Det vill vi väl, för att hjälpa varandra, för att ta del av varandras kunskap och för att kunna jobba bättre och effektivare allihop. För mig var det ovanligt att höra att man vill behålla så mycket av sin kunskap själv. Men jag förstod att det var så, därför så får man gå fram på andra sätt här. Kan inte börja med att bygga ett innehåll till en webbsida till exempel. För det fungerar inte så här. Man får ta det, man får liksom göra det väldigt pedagogiskt. Det är väldigt noggrant.
Och kan du ge något exempel?
Lyssna på målgruppen, ska man alltid göra. I det här fallet så handlar det om en målgrupp som är mer van att behålla sin kunskap själv än att dela med sig. Det finns ingen vana att berätta. Och konkreta exempel. Det kan ju vara att det tog lång tid för oss att forma en kommunikationsplan. Därför att det var väldigt viktigt att varenda steg i kommunikationsplanen var väl förankrat och godkänt och accepterat. Det tog ovanligt lång tid, enligt min erfarenhet.
Trots att det är Sverige vi pratar om, där allting ska förankras
och,
hela tiden.
Ja. Precis. Och det fanns en vilja till att göra detta. Mm. Då upplevde jag att det tog tid. Och Lena kan ibland skratta och säga att ja, men jag vet det, Maria, att du ser massa möjligheter här och vi skulle kunna göra olika saker. Men just nu så får vi vänta. Och det har varit ovanligt för mig. Och vänta in människor som inte riktigt vet att vi håller på. För att det är svårt att nå ut med information om man inte får kommunicera.
Det kan man tycka.
Ja, det låter liksom väldigt det självklart automatiskt här. Men det gäller att förankra mycket person till person. När man har en målgrupp som inte är aktiv i digitala kanaler, men vi ska jobba i digitala kanaler. Så att ibland har det varit motsägelsefullt, tycker jag. Och väldigt tålamodskrävande. Och också otroligt intressant då, för då blir det ju... Det blir ju ett svårare jobb och jag brukar tycka svårt är roligt.
Tuggmotstånd är bättre.
Ja, det är ju bättre på sikt. Men det kan vara otroligt frustrerande i stunden.
Alltså här är det ju också så här att alltså sjöfartsnäringen är inne i generationsskifte. Samtidigt som vi är på väg ut ur en kris. Och så ska vi då försöka göra det här paradigmskiftet som det består i. Att man ska försöka komma ut i de digitala kanalerna. Vi har ingen tradition över att överhuvudtaget synas och finnas någonstans. Ingen känner till oss, ingen vet vad vi är. Och där kommer då Maria framförallt och sen då vår projektledare Helene som kan jättemycket om kommunikation. Och så måste vi liksom baka ihop det här till någonting som är, det är ju ingen kompromiss, men det är ett annat sätt att göra det på. Men jag måste säga att de som gör vågen allra mest, man gör vågen i sjöfartsnäringen.
Ordvitsar, vi är i Göteborg nu här, vi sitter nära vattnet.
De som gör vågen allra mest i det här, det är faktiskt myndigheterna. Därför att det här har man då lyckats få Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket, alla de här myndigheterna att prata med varandra. Man jobbar efter ett sånt trafiksignalsystem så att man identifierar ett problem som då är en röd plupp. Tills någon kommer på att det här är mitt ansvar, det här får jag gå hem och fixa någonting, komma tillbaka och rapportera. Och det ska liksom vara så många gröna pluppar som möjligt i det här systemet. Men det betyder också att jag har träffat myndighetspersoner, jag har träffat personer som har suttit i såna här organisationer som normalt sett inte riktigt vet vad som är en vardag för en redare. Som säger till mig, jag har varit på Dons, jag har träffat en redare som förklarar för mig att om vi bestämmer så här, då blir det går ju inte för honom, för han har ju ett helt annat problem framför sig. Det förstår jag nu, för nu har jag pratat med honom och jag har sett det i verkligheten. Nu går jag hem och så försöker jag lösa det här på ett annat sätt.
Det här, nu kommer en svår fråga som ni kanske kan svara på. Eftersom det är väl det första sånt här kravet i världen, här lågsvavliga.
Ja, det finns också utanför USAs kuster, men det var sedan i somras.
Okej. Och de har också känt till det ett tag innan, så man har hunnit börja liksom mobilisera kunskap.
Fast just kunskap är ju inte de där som riktigt delar vetande eller gör något.
Nej, för det här kommer min fråga då. Är det ni gör unikt? Eller finns det här på andra ställen? Sverige är en sjöfartsnation, men det finns ju många sjöfartsnationer och sjöfartsintensiva områden i världen. Där man kan tänka sig att liknande initiativ har funnits.
Du pratar om Zero Vision Tool eller pratar du om
Zero
kommunikation?
Zero Vision Tool, alltså att man börjar tänka nytt vad gäller informationsutbyte i en konservativ bransch.
Nej, det här är unikt. Och i november så arrangerades, för det är så här att om du får ett EU-bidrag så har du skyldighet att ha en konferens där du delar ditt vetande. Du ska skriva en rapport. Och sen så ska du, vad var det tredje nu då? En konferens. Rapport.
Du ska ju dela på internet också.
Ja, just
på olika sätt.
Man ska dela
olika dissemineringskanaler som det kallas. Ja. Just det, just det.
Mm. Det kan till exempel vara att man har en hemsida. Man säger ju hemsida den här. Alltså en enkel sida på webben. Där man berättar om vad man har kommit fram till. För resultat, och det ingår i kraven för att få ut de här pengarna.
Och då var det så att i mitten på november hade vi en stor konferens. Det var en stor konferens här i Göteborg. Där de som hade se till att forskningspengarna hamnade inom Zero Vision Tool var här och krävde att det skulle vara en konferens här. Så samtliga projekt fick ju redovisa. Vi hade 2 dagar med 36 stycken talare av väldigt hög dignitet.
Och från många olika länder?
Från jättemånga olika länder. Där det presenterades allt ifrån Stenas metanolprojekt på där de försöker köra på metanol nu som ska börja här till... De har även ett elbåtsidé att man ska kunna köra på batteri på Helsingborg.
Vi hade en logistikprofessor.
Ja.
Från ett universitet som faktiskt har just maritim logistik som ämne.
Och det var slutredovisning av det största av projekten som heter Make a Difference. Och det handlar ju om Viking Grace och hur man ska kunna köra på LNG och hur man ska
naturgas
tanka det.
Alltså. Ja.
Förlåt, naturgas. Ja. Hur man tankar det i Stockholms hamn. Och det var liksom där det började på något sätt. Därför att från början så har ju alla bestämt sig för att ja, men naturgas mitt inne i Stockholms hamn bland alla människor. Det är ju mitt inne i stan och hur ska det gå och hur ska det gå. Och det fanns inga regler för hur man gör. Så det är också ett resultat av det här. Att numera finns det regler och erfarenhet utifrån hur man ska bunkra naturgas från en bunkerbåt till en stor passagerarfärja.
Så för att sammanfatta då Zero Vision på något sätt så är det att det sker en stor tvingande förändring i lagar och förordningar som gör att en bransch måste börja tänka nytt, tänka om, tänka nytt och också bygga om och bygga nytt också. Det är Trafikverket, för de som inte vet så är det Trafikverkets fyrstegsprincip som man just nu räknade upp. Även om det kanske inte kallas för det i sjöfarten, men det är lite grann då att man gör om.
Trafikverket då. Även ansvar för sjöfartens långa investeringar, så
ja,
det var bra då.
Så att det kanske har sipprat ner där lite. Och Zero Vision Tool är då stället där man ser till så att informationsutbyte och kunskapsutbyte sker så friktionsfritt som möjligt. Ja. Har jag tolkat det ungefär rätt då?
Korrekt.
Och då är det kommunikation det handlar om. För er roll i det här projektet?
Ja, vi är alltså 4 stycken som ingår i en kommunikationsgrupp som är knutet till Zero Vision Tool. Där vi producerar, Maria och jag är innehållsproducenter. Och sen är då de andra 2 jobbar med infrastrukturen, hur man sätter upp det här. Så vi gör innehåll till webbsida, LinkedIn, Twitter, radiointervjuer, artiklar på hemsidan och så vidare.
Spännande. Det ligger en länk till Zero Vision Tool i show notes här.
Vi har också jobbat med strategin inför släppet och hela framtagandet av
marknadsföringen,
sajten,
ja, marknadsföringen
och webben
runt, ja.
Och vad vi har varit med i inköpet av företag som skulle tillverka webbsidan. Så vi har varit med precis från början med kommunikationsarbetet. Och det var en stor utmaning, men också ett stort värde för oss. För att då har vi varit med och byggt upp det här tillsammans. Så då är det en del av vår samlade kunskap. Där jag bidrar ju såklart med humankunskapen och det digitala. Och Lena med sin långa erfarenhet från branschen. För jag har ingen kunskap på det sättet. Eller kontaktnät. Och det har varit väldigt bra. För att då kan jag ha helt andra ögon på det. Jag kan se vad kan fungera för en kommunikations ovan grupp med besökare. Hur ska det vara intressant för dem? Hur ska vi servera den här, det här budskapet och innehållet? Då det måste vara, allting måste vara väldigt rätt. Man kan inte köra lite på känn här. Utan allt vi lägger upp och publicerar måste vara korrekt. Därför att det är så nytt och unikt. Så att går man lite utanför och att det inte anses seriöst, då är det inte heller intressant. Så att det har ju varit att tassa på tå men också ta stora språng. Och det vi gjorde med radiointervjuer till exempel, då har vi podcastintervjuer både på svenska och engelska. Då har vi valt till exempel att låta en person transkribera dem på engelska. Så att man alltid kan läsa om man kanske inte kan svenska eller engelska som språk. För meningen är ju att många i Europa ska kunna ta del av det här och använda som en förebild. Vi har också tagit fram filmer som beskriver projekten, industriprojekten. Vad är det de gör på båtarna? Vad är det rederierna gör? Vilka människor är de ombord? Så att det går på olika kommunikativa vägar kan man säga för att attrahera så många som möjligt. Och det ska vara lätt för dem att sprida vidare.
Och då kommunikation. Maria, Lena började när hon beskrev dig så beskrev hon ett antal, vad ska man säga, grupper eller
projekt,
mötesplatser och så liknande. Som jag gärna skulle vilja höra lite mer om. Som du driver och är väldigt engagerad i och har startat upp en del av dem också. Så att, berätta gärna.
Ja, vi har ju Webcoast som är en knytkonferens. Det är på engelska en conference. Det är en konferens en hel helg i mars varje år här i Göteborg på plats här. Den är alltså inte på webben. Utan det är på plats här på Lindholmen i Göteborg. Det kommer människor från hela Sverige.
Men det är bara webbutvecklare och sådana som kommer på den då?
Det är ungefär en tredjedel utvecklare, en tredjedel kommunikatörer och en tredjedel intresserade och användare av webben. Och man
vilka talare brukar ni bjuda in då?
Ja, då har vi gjort så här att vi bjuder inte in en enda.
Va?
Nej.
Oj.
Utan de här 250-300 personerna som är här, de är så duktiga allihop så att allihopa är intressant att lyssna på och de har någonting att dela med sig av. Det kan vara att göra en riktigt bra webbsida, det kan vara att optimera sina texter för webben. Eller...
Jag kan faktiskt säga, jag visste vad detta var för något, för jag har gått samtliga år på den här konferensen och kan intyga att det är nog årets bästa konferens. Just på grund av att man vet inte vilket program man kommer till. Man vet bara vilka som kommer dit. Mm. Och det räcker. Mm. För då vet man att det blir bra. Så jag har varit där och pratat om logistik till exempel ett par gånger.
Och jag var ju rookie förra året. Jag var ju tvungen att följa med. För ni snackar ju så mycket om det här. Och det var ju så roligt. Man gick ju på små rosa moln i flera veckor efter.
Mm. Folk tar alltså en helg och går på konferens. Vissa som inte låter deras arbetsgivare inte vill betalar själva för att gå på konferensen trots att det är något som de jobbar med. Alltså jag har aldrig sett ett sånt engagemang i en konferensmiljö tidigare.
Nej, inte jag heller. Och då har jag min bakgrund från konferensvärlden på 90-talet och jag vet att jag då reagerade på att gästerna verkade mest intresserade runt fikat för då fick de prata med varandra. Och sen har jag jobbat mycket med utbildning och utvecklingsarbete och också sett att det är fantastiskt hur mycket kunskap människor har. Det är också slöseri att på något sätt tvinga människor att sitta och lyssna på en person som ska ha den här expertmakten och fylla på alla människor som inte är intresserade. Kanske sitter och läser mejl eller skickar sms eller något annat under tiden. Här gör vi helt tvärtom. På Webcast är det bara intresserade människor. Man går bara på de sessionerna man är intresserad av. Vi har 11 lokaler en hel helg. Så det finns många möjligheter för alla att prata. Vi gör 5:e året i rad nu.
Det är fantastiskt i sig. Och det blir varje år är det bästa någonsin.
Ja, och jag kan säga också att det är ideellt. Alla vi som gör vi helt volontärt. Och gör det genom en ekonomisk förening. Så att vi finansierar med sponsorer och biljettintäkter till självkostnadspris.
Det ligger länk till Webcast i show notes här också naturligtvis.
Sen varje månad året runt, utom juli, så kör vi en lunchträff med fokus på digital utveckling. Och det heter Social Media Club i Göteborg. Nu har vi på Entrepreneurial Hive. Vi har varit på Encontro i flera år. Vi har flyttat nu så att vi har ett eget rum där vi har också lite liknande design kan man säga på upplevelsen som på Webcast. Vi har ett tema per gång. Det kan vara e-handel. Det kan vara företagsbloggande till exempel. Det kan vara nätverkan. Det kan också handla om webbstrategi.
Och dit går man om man vill
äta lunch.
Man vill äta lunch. Man anmäler sig antar jag.
Ja,
så att man vet hur många
sig.
Som kommer.
Det finns på också en egen sajt.
Och så betalar man sin lunch. Och så är det ett seminarium.
Ja, det är också volontärt och helt ideellt som jag driver. Mm. Den driver jag själv. Vi har haft den 60:e träffen här i december 2014. Och nu den här månaden, i januari 2015, börjar vi med hälsa. Kan man påverka sin hälsa genom webben? Och då bjuder jag in riktigt duktiga och intresserade människor som berättar om sitt ämne och sen diskuterar alla som har kommit hit. Och det är någonting som har gjort stort avtryck här i Göteborg. För vi har ungefär mellan 50 och 60-70 personer varje gång som delar med sig av sin kunskap och också lär känna varandra. Man kan börja hitta varandra för att jobba ihop eller bli vänner. Fortsätta
och
prata.
Inte minst viktigt tycker jag är att du dessutom sen så får redovisar man då vad man har kommit fram till i sina diskussioner och så filmar Maria detta, eller snarare Janne. Och så läggs det ut både på Facebook och på webbsajten. Det är också ett sätt för människor att wow, kan man göra det? Det är ju också spännande.
Janne är Marias man då,
ja,
för de som
precis.
Inte vet.
Han har blivit inlobbad i den mer och mer här. Så, ja. Så nästa gång så kommer vi även ha en ställning till iPaden så vi ska kunna filma. Så vi utvecklar hela tiden och förfinar. Och jag tycker det är ju en teknik som är väldigt häftig just nu. Man pratar om logistik av varor, men det här är ju en sorts logistik av kunskap. Att vi kan faktiskt streama, direkt sända allting vi gör. På både Webcast och Social Media Club. Med en app som heter Bambuser som är svensk utvecklad.
Jag använder den själv.
Ja, den är lysande.
Mycket, mycket bra.
Så enkelt. Och det är enkelt för alla att göra.
Brukar livesända från konferenser och sånt. Med den. Det är väldigt, väldigt smidigt.
Och sen kan man då blogga om detta.
Och sen vet jag att du är involverad i två andra mötesplatser också. Berätta om dem kort.
Ja, Geekwalk startade jag lite innan Webcast faktiskt, hösten 2010. För att jag tänkte att vi kan upptäcka vår stad, Göteborg, och prata om teknik på samma gång. Därför att de flesta av oss sitter still när vi jobbar. Sitter vid datorn eller sitter i möten. Och jag har alltid varit, sedan jag var liten, intresserad av min omvärld. Och jag brukade upptäcka nya ställen i Göteborg. Och så la jag upp om det på Facebook. Och då sa vänner att du gör så roliga saker, Maria. Hur kommer du på det här? Och, ja, men det är ju lätt, det är ju bara att åka dit. Skrev jag då. Men så tänkte jag kan göra ett koncept för det här. Så gjorde jag det. Så heter det Geekwalk.
Och var kommer geeket ifrån?
Geeket är att vi brukar prata om, medan vi går från en plats till en annan, så promenerar vi tillsammans och pratar om till exempel hur man bygger en bra blogg. Någon kanske ska börja med e-handel. Vill prata om hur betalar vi mobilt och hur kan man utveckla en egen app till exempel. Och så
geek i det här fallet är ett mycket starkt, på gränsen till onaturligt stort intresse för en liten smal sak.
Ja, det är teknikintresse. Väldigt vackert tycker jag. Ja. För det för ju både människor och samhället framåt. Ja. Och samtidigt då så gör vi någonting väldigt egentligen gammaldags och traditionellt. Vi upptäcker våran omvärld.
Ja, man tar promenader ihop.
Ja, från en plats till en annan. Mm. Och det är gratis och öppet och allting. Och det här, för några år sedan så var det en kille i Barcelona som mejlade mig. Och frågade om han fick ta dit konceptet. Så att nu finns det i Göteborg och Barcelona.
Vad kul.
Det har varit på försök i Malmö också. Mm. Ja. En promenad. Och var på väg i Stockholm men det blev inget. Så nu är det Göteborg och Barcelona.
Du bygger ju på engagemang naturligtvis. Och så.
Precis.
Och sen var det en geek-grej till va?
Ja, Geek Girl Meetup.
Geek Girl Meetup.
En fantastisk förening.
Och det hör man nästan vad det är.
Ja, ja, det är enbart kvinnor.
Ja.
Vilket jag annars brukar vara motståndare till. Men jag har alltså att man har bara ett enda kön per träff då. Men jag tycker att jag har sett att det behövs. Man kan träna sig att prata inför grupp om sitt intresse. När man har en publik som man vet stöttar den. Och då kan det vara webbutvecklare och designers och kommunikatörer som ses kring ett ämne eller en hel helg.
Jag har sett att ni brukar dela bilder. Att ni verkar ju ha väldigt roligt och ni får göra väldigt coola saker som jag blir lite avundsjuk på.
Ja, det är ju många karlar som är avundsjuka och vill vara med.
Okay, så vi får göra en sån här geekboy meetup.
Ja, det är det brukar vara annars på konferenser.
Ja, det brukar vara det.
Geek and meetup finns nu i hela världen och jag har varit med här i 3 år och byggt upp det i Göteborg. Då. Ja. Mm.
Hur hinner du med allt detta? Det är bara en kort fråga. Hur hinner du med allt detta, Maria?
Jag väljer att jag gör det.
Ja.
De första året med Webcast till exempel, då valde jag ju att bygga upp Webcast tillsammans med en grupp istället för att jobba så mycket. Så att jag har ju inte alls jobbat och tjänat så mycket pengar som jag skulle kunna gjort med min långa utbildning och de framgångsrika
uppdrag jag har. Så man kan säga att du har finansierat det här?
Ja, det är ju jag och min familj som gör det.
Ja, eftersom du har valt att inte jobba
och
tjäna pengar
så
istället.
Mycket som jag skulle kunna göra.
Vilket engagemang.
Ja.
Helt otroligt. Och nu sitter du i radio och får prata om teknik och,
ja,
och du har blivit en kändis här i Göteborg.
Ja, en igenkändis brukar jag säga.
Ja.
Om man kan känna igen någon på spårvagnen så kommer fram människor ibland och frågar.
Men du får snart en egen spårvagn, det ska vi lobba för.
Ja, det hade varit jättehäftigt. Jag vill ha en röd i så fall.
En röd spårvagn naturligtvis.
Det är roligt, det var en gång, för det är kul när man jobbar på radion, för det är ju ingen som har sett den oftast. Så en gång nu väntade på spårvagnen vid Nordstan så var det en som vände sig om och tittade på mig bara och kände igen min röst.
Ja, vad kul.
Alltså jag fick inte fram att jag jobbar på radion utan jag sa bara, det kanske har varit på samma ställe eller så.
Så att, så jag
men jag brinner för folkbildning om teknik och att inte göra det så konstigt. Det här är inget exklusivt utan det här finns just nu för alla.
Och då förstår jag ännu mer varför just du sitter och jobbar med Zero Vision Tool nu. För är det något ställe där det behövs då sprida den här kunskapen så är det där. När får vi se den första unconference inom sjöfart då?
Ja, any day säger jag.
Lena.
När som helst.
Any day säger jag också. Det handlar väl fortfarande om att vi ska försöka få den här handshake generation som vi kallar dem. Det vill säga den typen av oftast män i våran näring. Till att förstå att vi vill veta allt det som de vet. För de kan ju så mycket själva. Så det där är väl en pedagogisk fråga mer eller mindre.
Ni får göra geekwalks med i hamnarna.
Ja, det går ju inte. Nu har vi ju ISPS där. Alltså, det blir lite... Maria och jag var ju
ISPS.
Då... Alltså det är ju då...
Säkerhet.
Säkerhet. Ja. Avstängt. Mm. Stängsel. Avspärrat. Maria och jag var i måndags och ute i containerhamnen och besökte Maersk McKinney Møller och dess kapten.
Maersk McKinney Møller, det är inte personen Maersk McKinney Møller.
Nej, han är avliden.
Han är avliden, men däremot det
en av världens största
fartyget.
Containerfartyg.
Ja.
Fantastiskt.
Ja.
Men det krävde ju sin logistik att komma in där kan jag ju säga.
Det gör inte vem som helst, nej.
Nej, det gör inte vem som helst och man gör det inte hur som helst när man inte ens är vem som helst, så att säga. Så att geekwalks i hamnarna kan kanske bli lite svårt. Men vi kanske skulle kunna göra sådana här geekfartygsbesök eller, eller någonting annat.
Jag tror ju att man får ta det i små steg eftersom att det är nytt. Och inte prata så mycket om det innan. Till skillnad från våra vanliga omgivningar runt Webcast till exempel. Där vi har berättat mycket och gjort en stor pedagogisk resa. Från att man kommer till en konferens där man är van att lyssna på någon. Till att man faktiskt är med själv. Nu vet de flesta det som kommer på Webcast. Det tog flera år. Det tror jag man skulle kunna göra på ett annat sätt inom sjöfarten. Eller en ovan bransch. Där man inte är van att dela med sig inför en grupp.
Mm.
Att man helt enkelt tar ett pass på 2 timmar på en vanlig konferens.
Mm.
Och att man bara gör det.
För ser man pedagogisk forskning som jag liksom läser lite grann ibland så pratar man om aktivt lärande.
Mm.
Och att den bästa lärsituationen är när eleverna aktiveras. Mm. Till exempel man låter eleverna ställa frågor till varandra eller man låter dem själva göra konferensprogrammet då, som i det här fallet. Att då får man igång hjärnan på ett annat sätt.
Absolut. Och det är också grunden till Webcoast. Ja. För mitt första utbildningsområde var ju just pedagogik med inriktning mot hälsopromotion. Och mycket av det går igenom allting jag gör egentligen. Mm.
Men alltså, jag har ju en liten trendspaning. För när vi hade den här Motorways of the Sea-konferensen här i november så var det så att mitt uppdrag var att livebevaka själva konferensen. Så jag satt och twittrade på engelska i 2 dagar, vilket slutade med att man var lite träningsverk i hjärnan när man var färdig. Och Maria gjorde radiointervjuer med de människor som vi hade valt ut av de här prominenta talarna. Och man kan se alla de här grejerna på Zero Vision Tools hemsida. Fantastiskt roligt att göra detta. Och då hade jag fått ett litet bord framme vid scenen där jag som satt framför publiken, mellan publiken och scenen och skrev
på Twitter,
på en skärm på en vanlig PC. Och då fick jag ju liksom ett helt gäng bakom mig som undrade vad jag höll på med. Och efter 2 dagars konferensande och kafferaster och allt möjligt annat så blev de ju väldigt intresserade. Så att nu i efterhand så har vi ju sett att nu är de på Twitter. De här lite konservativa herrarna.
Spännande.
En del av dem säger till mig, Lena, nu har jag registrerat mig på Twitter. Jag vågar inte annat för du skäller väl på mig annars. Nej, det gör jag inte. Men... för de är ju ändå väldigt teknikintresserade. Mm. Framförallt de här som forskar om nya tekniska lösningar. Det är ju miljöteknik. Mm. Det finns ju så mycket teknik hos dem. Och det måste jag också säga med sjöfartsnäringen. Om vi är gammaldags och traditionella så är vi oftast väldigt långt fram när det gäller ny teknik. Liksom.
Mm. Ja, men det har jag hört. Alltså motorer och sånt. Ja. Det är mycket lättare att bygga en stor ren motor än en liten ren motor. Som ska få plats i en bil till exempel. Att där ligger sjöfarten ofta väldigt långt fram på avgasrening och den typen av. Det har ju varit allmänt känt ganska länge.
Så jag tror att det här är, alltså vi handskas med en typ av människor som är otroligt tekniskt intresserade och tycker om nya grejer och inte rädda för att testa saker. Men kommunicera är ju lite svårt för det har de inte varit riktigt vana vid. Så här handlar det liksom om att få komma över den här tipping point.
När man kommunicera i det här fallet har oftast varit ett budskap från ett företag ut till marknaden eller från ledningen till styrelsen eller aktieägarna eller liknande. En annan sorts kommunikation än den egentliga kommunikationen och dialogen man kan ha nu med en målgrupp man inte vet någonting om. För det är ju det som är mycket digitala kanaler som vi har sett kring när vi har spridit radioinslagen till exempel eller podcastintervjuerna. Och då kan ju vem som helst lyssna och tycka någonting om det. Mm. Och det är helt nytt här.
Det handlar om att våga öppna upp också. Precis. Att utsätta sig för andras bedömning.
Är man inte van vid det så kan det upplevas som ett hinder. För man vill inte ta den risken. För man vet inte vad man får för kommunikation tillbaka. Och då de svaren man får och frågan det ska man också ta hand om. Mm. Har man då inte tänkt ut vad man ska svara så kan det komma som störande moment.
Ja, jag förstår. Vi ska avsluta lite. Det var kul att du sa ta hand om, Maria. Kan du visa mig din hand med ett chip i? Syns det där chippet?
Ja, lite grann.
Lite grann. Det är ett litet märke där, men det är inte så gammalt.
Nej, det är några månader. Mm.
Ni har säkert som har lyssnat här och har funderat på vad man ska ha ett sånt där chip till. Är du en cyborg nu,
nej,
Maria?
Nej, tror jag inte. Nej, jag tycker det var intressant. När jag läste om att man kunde sätta in chip i en människa.
Mm. Det gör man ju på hundar idag.
Precis, hundar och katter och olika djur kan man ju ha. Man lagrar in information helt enkelt. För om de springer bort så kan man läsa
av
dem.
Så om du springer bort så kan man läsa av dig nu då?
Eller det intelligenta godset, det vet ju du alltid.
Ja, men RFID-tag vet ju alla som jobbar med logistik vad det är. Alltså ett sätt att läsa av en informationsbärare som kan läsas av utan vad man kallar line of sight. Och den kan skrivas till och så vidare. Att det är lite smartare än en streckkod kan man säga.
Och det är samma system här, NFC och RFID.
Kan du åka buss med det? Betala på bussen?
Nej, inte ännu.
Eller liftkort? Alltså, är det den typen av chip du har?
På sikt kommer jag kunna göra det. Mm. Men just nu så är de här chippen som man sätter in i människor så långt före i utvecklingen. Så
ja, för man vill inte göra om det om ett år.
Nej, men samtidigt kommer ju också nya chip. Aha. Men för min del, så, alltså det är ju en informationsbärare precis som du säger. Det är ett litet chip jag kan läsa in. Material där. Jag kan lägga in en bild på mig själv. Jag kan lägga in ett visitkort finns det de som har gjort. Man kan också lägga in sina koder om man har bitcoins till exempel, kryptovalutan. Men jag själv funderar fortfarande vad jag ska lägga in, och jag tror jag ska börja med en dikt av Karin Boye eller någonting. För att det är så otroligt oväntat.
Det analoga möter det digitala.
Ja, precis. Så att när man då läser av, det kan man göra med en smartphone.
Så du kan säga random läsare. Poetry slam ute på spårvagnen. Du kan, om du rör någons telefon så dyker det upp en dikt.
Ja, det skulle vara underbart tycker jag. Alltså göra poesi, något nytt möte som är helt oväntat. Mm. Jag kan skriva över ungefär 100 000 gånger. Så att,
ja, så man har, man
jag
har
kan göra. Ändra mig.
Ja.
Men alltså, du sa ju till mig att du skulle börja med att boka tvätttider och grejer. Alltså,
ja, det kan man också göra om man har elektroniska lås i dörrar eller i sin tvättstuga. Så kan man också
upp
programmera
upp
den. Ja, visst.
Vad ska du göra med det ditt chip till?
Nej, jag har inget chip. Nej, men jag är ju lite gammalmodig.
Men du har ju ett snart. Det vet ju alla.
Men jag skulle vilja fråga. Alltså, jag tror du måste berätta hur stort chipet är. Så de inte tror att det går omkring med en så här. Ja, hon kan inte röra handen längre.
Ja, just det. Nej. En diskett.
Mm. Du får berätta hur det gick till. För jag var ju helt fascinerad.
Det sköts ju in med en spruta. Och det är 2 mm gånger 12 mm.
Ja, så det är avlång, en liten kapsel?
En liten avlång kapsel i plexiglas.
Ja.
Man kan plocka ut den när man vill.
Ja.
Och rent spontant kan jag säga att jag blev väldigt förvånad över att andra blev så uppjagade kring det. Vänner och bekanta. Och jag har varit både pratat i radion och var i GP också berättade om det. Att jag har fått många människor är rädda för att man ska bli övervakad och kunna vara spårbar. Men så fungerar inte det här, det är alldeles för låg frekvens på signalen.
Mm.
Så att då är vi mer övervakade med våra smartphones som vi redan går runt med.
Och frivilligt dela med oss av våra vanor och allting när vi checkar in och när vi tar foton på vår mat och allt sånt.
Ja. Ja.
Så att,
men det är någonting nytt. Härom natten så drömde jag att jag skulle uppdatera, för det hade kommit en ny variant på chippet. Nu är det dags.
Spännande.
Ja, så tänkte jag kanske ska ha en i varje hand, så kan vi ha lite olika saker på
kan dem. Kan de prata med varandra?
ja, det ska vara jättekul.
Du kan ha Karin Boye i den ena och Nils Ferlin i den andra. Och så kan du,
man har musik kanske.
Ja.
Kanske en karta, om man vill veta vad man... Jag handlar rätt så mycket på e-handel, både böcker och prylar. Och då kan det vara kul att gå in på webben för att se var är mitt paket någonstans.
Mm.
Det kanske man skulle kunna göra.
Nästa steg kanske är någon interaktivitet också.
Ja, det skulle vara kul.
Du kan få upp en display på huden eller något sånt. Alltså du kan visa kartan på handflatan.
Ja, och det skulle vara jättekul att kunna få såna här små 3D-figurer. Alltså man kan hålla en 3D-figur
som
i handen.
Som Star Wars.
Precis.
Ja, det är ju häftigt.
Så nu tror jag ni... Alltså, hoppas ingen från sjöfartsnäringen lyssnar på er. För då kommer du bli rädda för att prata med oss.
Tänk att kunna se ett sjökort. Bara hålla upp handen och så ser man
i 3D. Eller leta upp en viss container på ett fartyg i en 3D-modell. Det är ju hur fräckt som helst.
Google-glasögonen istället på bryggan istället för sjökort och så vidare.
Ja, till exempel. Vi har hållit på väldigt länge nu, mycket längre än vad jag brukar, men nu är vi fler också, så det får man lov att göra. Det har varit jätteintressant. Om vi ska avsluta med en kort, jag brukar alltid fråga vad händer sen? Vad händer nu, både i framtiden med er, alltså, eller i sjöfartsnäringen? Är det något speciellt ni skulle vilja lyfta fram? Vad är på gång?
Jag har upplevt en mättnad och i människors allmänna konsumtion i sociala medier av information. Att man upplever att det är så mycket, jag vet inte riktigt vad jag ska ta till mig. Jag börjar tröttna på att det är så mycket. Inte bara att oj, det är så mycket, hur ska jag sålla? Utan man tänker, jag kanske ska sluta vara aktiv.
Avkopplad.
Ja, och att det blir någon form av ny trend att man går ur Facebook på helgen. Man är inte aktiv på semestern. Istället för att man har det som ett sätt att kommunicera med andra människor, så blir det ett sorts krav.
Mm.
Och jag hoppas på sikt att man, var och en person, oavsett om man gör det i yrket eller privat, kan tänka efter innan man gör sådana drastiska beslut. Och man tänker, jag kan låta mitt konto vara där, jag måste inte vara där. Mm. Att man tar mer medvetna beslut. För det här med kommunikation, det är ju en kunskap som handlar om människor. Och hur människor delar sin vardag med varandra, delar kunskap, lär sig, kan göra nya andra saker.
Mm. För det är inte mediet som är det centrala här, utan det är ju människan.
Mm. Och just nu har det varit så nytt för oss. Så det är nyhetens behag. Mm. Och på något sätt så tror jag att det kommer att lugna sig. Själv i min egen mina intressen så ser jag fram emot att göra ännu mer radio. följa med sjöfarten på resan i det digitala över världen.
Mm.
Och även jobba med mindre företag här i Göteborg och stärka Göteborgs bild.
Det går ju väldigt fort nu, även i sjöfartsnäringen, så går det fort.
Det går alltid fort i sjöfartsnäringen när det är väl...
Jag pratar om den digitala utvecklingen. Det går väldigt snabbt.
Ja, och det skulle ju vara coolt om vi kunde vara med och göra så att fler människor pratar sjöfart.
Mm. Keep the conversation going. Mm.
Det är verkligen en ambition, i alla fall hos mig, för att jag tycker att fler borde veta vilken otroligt fantastiskt spännande värld som vi jobbar i, som jobbar i sjöfartsnäringen. Och dessutom, så, de som ska berätta det är de själva som jobbar i sjöfartsnäringen.
Och alla som lyssnar nu kan ju se sig omkring. Och i princip allting du ser framför dig har någon gång transporterats till sjöss.
Ja, det är väldigt lite närproducerat.
Det tänker vi inte så ofta på. Men alla möbler och allting, stora delar av dem har transporterats till sjöss någon gång.
90% av allting som vi konsumerar på ett eller annat
sätt. Så detta är ingen marginalindustri?
Nej, och nu när jag då har upptäckt det här parallella universet som jag har kallat det hela tiden, det vill säga infrastrukturen, det vill säga alla olika digitala kanaler man kan kommunicera i, så ser jag ju ämnet. Självklart så är det så att sjöfarten ska ut på alla de här digitala kanalerna. Nu var vi sist med att börja med det här. Men det kanske är bra. Vi kanske gör som man gör med mobilutvecklingen i Afrika. Man skiter i landlinan och så hoppar man på direkt på det mobila.
Mm.
Och det skulle ju vara så kul om man fick liksom bidra till att det blir så.
Mm. Verkligen.
Jag känner bara spännande, intressanta människor i hela sjöfartsnäringen. Det finns inga slätstruta människor där överhuvudtaget. Så att ut med dem bara. Alla andra ska få träffa dem.
Mm. Ja, men när du säger ut med dem så menar du att de ska ut och visa sig?
Ut och visa sig. Ja. Överallt, ja. Överallt.
Det tycker jag får bli en bra slutreplik. Tack så jättemycket.
Om jag får hänga på en sak
bara. Självklart, Maria.
Jag läste att det ska startas ett centrum för e-handel i Skåne.
Ja.
Och det är jättespännande. För e-handeln har ju bara precis börjat. Det kommer ju att explodera. Mm. Och de här prylarna måste ju skickas på olika sätt. Och bland annat kommer det ju att transporteras via sjövägen.
Mm.
Det ska sen därifrån på tåg. Och en del på lastbil såklart.
Mm.
Men det tänker vi ofta inte på. Så det här är ju jätteintressant. Mm.
Det är något jag kommer att vilja intervjua experter om inom Politikpodden också.
Mm.
Just det här med e-handeln som sätter sista milens problem, drar det till sin spets. Mm. När vi ska ha allting hemlevererat så ställer det krav på det här kapillära logistiksystemet då, som är väldigt känsligt och viktigt.
Jag har nog 5 olika butiker där jag får gå och hämta min post.
Till exempel.
Den här produkten jag har handlat.
Mm.
Det är ju jätteintressant att se hur blir det i framtiden.
Ja, och där tror jag det kan hända en hel del. Tack så mycket.
Tack så mycket
själv.
Att
jag får träffa er. Ett privilegium varje gång.
Tack så mycket.
Tack. Logistikpodden.